Välkomna till dagens debatt, slaget efter 12. Och idag så ska vi diskutera det faktum att i Finland så lever idag kvinnor och flickor vars liv strängt kontrolleras för att bevara familjens heder. Och det kan då handla om sånt som att flickor till exempel inte får delta i skolgymnastiken, klä sig som de vill eller träffa kompisar. Ger samhället de här flickorna det stöd som de behöver och hur ska vi motarbeta sånt här hedersförtryck? Det ska vi diskutera idag. Och allra först så tänker jag hälsa välkommen en gäst som ni säkert inte har hört förut här på Yle Vega. Gashau Bibani, välkommen.
Hej, tack Bettina. Tack för att jag fick komma.
Jag tänkte före jag ens presenterar någon annan gäst här så skulle jag vilja höra i korthet din bakgrund. När kom du till Finland och varifrån?
Jag kom till Finland 1995 från Irak. Jag är kurd. Bodde här några år med min farbrors familj. Sen fick jag min familj hit och har gått i skolan här. Och nu har jag en son som är 4 år gammal. Jag bor med honom i Espoo och jag studerar hälsofrämjande vid Arkada för tillfället.
Och när du kom, hur gammal var du?
Jag var 7 år gammal.
Hur var den där första tiden i Finland?
Början var helt okej eftersom jag var ensam här, så myndigheterna gjorde ganska mycket självklart för att jag ska må bra och jag ska ha det bra här. Jag var ju ensam utan föräldrar här. Men sen när jag blev lite äldre, när mina föräldrar kom hit, så började den där kulturella problemen hemma med familjen, speciellt med pappa. Han som inte förstod att vad som har hänt med mig, att jag har förändrat mig och... Och sen, samhället också, det var inte alltid lätt att komma in i grupperna, att bli förstådd att varför jag är som jag är och så vidare. Så det tog mycket kämpande, det tog mycket tid för att komma dit jag är nu, att vara en fri kvinna, så att säga, och göra som jag behöver att göra eller kan göra vad jag vill göra.
Vad hände med förhållandet till familjen?
Först var det ju mycket gräl och mycket, mycket tjafs hemma för att jag fick inte göra det jag ville göra. Och jag fick inte
exempel.
Gå ut.
Ja.
Jag fick inte gå ut. Jag kommer ihåg en dag jag kom från skolan hem. Jag hade varit med mina kompisar ett par timmar extra efter skolan, så jag fick mycket stryk för det.
Helt fysiskt?
Helt fysiskt, ja. Det var helt normalt och jag trodde att det är helt okej. Då när man inte vet så det är lätt att förstå att det är helt okej, att det är normalt att sånt händer hos alla familjer. Och efter att jag blev 15-16 tror jag, då började jag första gången slåss emot. Jag accepterade det inte längre i skolan, så vi blev tillsagt att om ni har sånt hemma så måste ni komma till oss. Och så gick jag inte hem en dag. Jag gick inte hem. Jag var 15 år gammal då och jag bestämde mig att gå iväg. Och jag var hos en kompis ett par dagar tills pappa hittade mig. Och då ringde min kompis mamma polisen. Och då började min slag eller min frihetskamp. Och jag är på den vägen fortfarande.
Och hur är förhållandet till familjen idag?
Jättebra. Jättebra. Det tog länge. Det tog 15 år, men det är bra nu. Mm. Jag tror att jag var den som rensade vägen för de andra yngre hemma hos oss. Och nu de 2 sista som föddes här i Finland, så de har aldrig ens sett det. De har inte sett den där sätten hur mina föräldrar växte oss upp. Det är helt annorlunda för dem. Det är helt okej att gå runt i shorts och ha mindre kläder på sig, gå upp på stranden och gå ut och vara ute sent och ha kompisar i båda kön. Och det är helt okej, men det var inte okej då när jag var barn.
Hur ville de att du skulle klä dig?
Min familj var ännu bättre än många familjer, så vi hade så där ganska normala kläder, bara så länge att vi har inte så himla korta kjolar på oss och att brösterna syns inte. Men annars så, vår familj var nu helt okej i jämförelse med många familjer som jag vet att har mycket, mycket striktare regler för att hur man får klä sig. Så jag tror att jag har varit lycklig på det viset att vara barn till en man som är ändå utbildad. Och för honom gällde det mer att hur de andra i vår familj tänkte om oss. För min pappa, det var inte så att han själv ville kontrollera oss. För honom det var hur familjen tänkte och hur de andra bröderna tänkte.
Att man håller någon sorts kuliss utåt.
Precis. Mm. Och den där kulissen och vad som har kommit med den där kulissen, så har jag fått kämpa ganska länge med att hitta min egna riktiga identitet. Vem jag är. Och jag är liksom, jag jobbar med det fortfarande. Det har varit svårt att bryta ner den där spegeln eller den där draman som var runt omkring det. Att vem är jag egentligen bakom den kulissen som blev liksom kontrollerad?
Mm. Mm. Hur de här många åren då du hade lämnat din familj, så hur behandlade de dig då? För du sa att det är bra, okej idag, men hur?
Det var en liten sån där on-off-relation, att de försökte ändå, och de var aldrig redo för att släppa taget och de var aldrig redo för att kasta mig bort totalt. Men de hotade mycket och det var mycket försök att kontrollera ändå. Men kom tillbaka, vi lovar att sånt händer inte igen. Och sen märkte jag att okej, here we go again, det börjar igen. Så det var mycket sånt och de försökte att jag skulle släppa den där kämpandet som jag hade börjat. Och släppa och bli den gamla igen. Men det var inte lätt, men jag är glad att jag har gjort det. För att jag kan säga att jag är en fri kvinna idag.
Mm. Mm. Tack för att du delar den här historien med oss. Det lär ska finnas mycket kvinnor och flickor, säkert också pojkar till viss del, som är fängslade i sån här kulturella eller sån här ett sorts förtryck med en fot i två kulturer. Och det måste kännas ganska schizofrent också att försöka leva på det sättet med en fot i två kulturer. I det här skedet så säger jag välkommen också till våra forskare som vi har på tråden, eller i en studio i Åbo, Lisa Grans. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur lät den här historien som Geshao Bibani här berättade?
Det är en väldigt gripande historia. Också en ganska typisk historia, tror jag, för jag har hört en helt en liknande, att det är de här typiska dragen att familjen kontrollerar, flickan till sist, eller kvinnan, ger sig iväg och övertalar sen att komma tillbaks. Våldet och kanske hoten och ibland också den här kontrollen fortsätter, och där kan upprepas flera gånger.
Mm. Du har ju doktorerat just i det här ämnet, alltså hedersvåld och hedersförtryck.
Det har jag.
Hur stort skulle du säga att det här problemet är i Finland? Har du alls någon uppskattning?
Nej, tyvärr ingen har det, eftersom vi inte har statistik. Vi vet att det förekommer. Det vet myndigheterna på många olika håll. Det vet medborgarorganisationerna och det vet också de här invandrargrupperna i fråga. Men ingen har gjort den här studien av att kunna säga att hur ofta det här förekommer och vilka är de vanligaste formerna. Är det kontrollen som är den vanliga? Är det faktiskt fysisk våldsanvändning? Hur grovt är våldet? Det vet vi inte, men vi vet att det förekommer och det är inte helt ovanligt.
Mm. Nu välkomnar jag också Anna Ljungner Nordgren. Välkommen.
Tack.
Du är ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Och det där, jag vet att ni har haft upp det här nog också. Ni ordnade bland annat ett seminarium om hedersvåld, hedersförtryck för några år sedan.
Ja, det stämmer.
Vad tänker du om den här omfattningen av det här problemet? Har du någon bild av det?
Precis som Lisa sa, så är det ju faktiskt tokigt och skrämmande att vi i Finland inte för någon statistik på det. Det vet jag att till exempel Monica Naiset, så som ju jobbar med just med integrering av invandrarkvinnor, så de har rapporterat att andelen kvinnor som söker sig till dem så som har blivit utsatta för hedersförtryck eller hedersvåld så bara ökar. Så att det är ett problem och vi måste ju se, jag tycker att det var så himla gripande och gav mig kalla kårar att höra din historia, för att det är just det här, det behöver ju inte alltid handla om liksom dödligt våld. Vi kommer alla säkert ihåg Fadime Sahindal som mördades av sin pappa för 17 år sedan i Sverige, och det var på något vis den här väckarklockan tror jag för många, men det är så himla många kvinnor som måste leva med det här förtrycket och den här kontrollen som kanske inte syns utåt, och det behöver inte resultera i ett mord. Men det är ändå en liksom sån begränsning av en individs frihet. Så att jag är jätteglad över att vi nu idag pratar om de här sakerna. För att det är allt för sällan som det pratas i Finland om hedersförtryck eller hedersvåld.
Jag skulle fråga Geshau här att du sa att du hade då faktiskt en kompis mamma, tydligen var den här människan som också, och en kompis som att de hjälpte ut dig därifrån.
No, det var mer de hamnade in i situationen, att det var mer att jag berättade att jag har såna problem hemma, och hon sa att du får stanna här ett par dagar, vi får se vad som händer, att du får nu vila här ett par dagar. Och sen så när min pappa såg mig utanför huset så försökte han genast ta sig in i huset, och då ringde hon polisen. Ja, man kan säga att de hjälpte mig, fast de inte visste riktigt att hur situationen var. Jag tror att för de flesta det är den där skulderkänslan, eller den där att man känns att ta ut sig, att berätta att vad som händer. Man är rädd att bli på något sätt utanför, för att du är den tjejen som får stryk hemma eller så vidare. Man ofta, och det är faktiskt också en sanning att många är rädda för att hamna in i problem på grund av dessa människor. Och de vill inte ta sig in i dessa problem. De vill inte lyssna. De är men hej, det finns myndigheter, gå dit. Men det är ju inte en helt omöjlig sak att via kompisar eller vänner göra så att de kompisarna, om de är medvetna att det finns såna problem i dessa kulturer, de kompisarna kan ju ta den här personen och ta dem till de rätta myndigheter, inte bara säga till att men det finns ju hjälp. Men att folk måste bli medvetna om att det finns såna problem. Och det måste hända i alla stadier. Inte bara att okej, det finns en förbund som vet om saken. Och sen det finns den där personen som är i situationen. Hur är det med de personerna som ligger däremellan? Kompisarna i skolan och lärare och så vidare och så vidare. Att de är också medvetna.
Vad tänker ni om det här som Geshau här öppnar upp lite? Alltså att på ett sätt så är man lite ensam där, och så att det finns myndigheter, folk är rädda att bli inblandade. Anna?
Jag tror precis sådär, men det är liksom ett fördolt problem, och jag tror att även om det ska finnas myndigheter som man ska kunna vända sig till, så är inte myndigheterna idag i Finland hemskt bra på att känna igen och identifiera att vad är det riktigt, är det hedersförtryck, är det hedersvåld? Man har inte helt klara planer på heller att vilka åtgärder man ska göra. Så den här stigen, om man blir utsatt för hedersförtryck, är inte helt självklar här. Det finns inte liksom den här ena luckan dit du kan vända dig, och jag tror att vi borde kunna kräva att det skulle bli bättre utbildning för poliser, för socialarbetare, för utbildnings, för skolor, personer som jobbar i skolor, att identifiera hedersproblematiken. För så är det inte tyvärr idag.
Vad säger du, Lisa Grans? Hur bemöter samhället de här, alltså hurdana tjänster erbjuder samhället kvinnor och flickor i den här situationen?
Det är ju det att vi har inga specialiserade tjänster. Så vad vi skulle behöva göra är precis vad vi har talat om här, att alla som i sitt jobb möter kvinnor eller flickor som är utsatta eller rädda för hedersrelaterat våld, att de ska ha ett de ska ha ett batteri med saker som de kan göra. Om inte något annat så ska de i alla fall känna igen det här och säga att aha, det här verkar vara ett sånt här fenomen. Då ska de veta var de tar kontakt för att själva kunna hjälpa på ett bättre sätt så att de får information. Så att vi behöver utbildning, och jag tycker att det här kunde bra ingå i grundutbildningen. Man behöver inte en 10-dagars kurs i hedersrelaterat våld. Det räcker att när man lär sig om hur man hanterar våld i närstående relationer, våld mot kvinnor, så tar man upp de här särdragen som finns när det gäller hedersrelaterat våld. Framförallt det här att det är ett enormt tryck från den här sociala omgivningen, och också att det är andra än en mamman eller pappan, det kan vara en bror, det kan vara en farbror, en kusin som är med och utövar det här våldet och det här trycket och den här kontrollen. Och att om man vet det här så kan man använda de här vanliga verktygen som man har i sitt jobb, men anpassa dem så att man effektivt kan hjälpa de kvinnor och flickor som man sedan möter. Och där har vi mycket mer att göra.
Anna?
Det där, jag håller helt med Lisa om att det behövs mera, att det borde finnas i vissa grundutbildningar utbildningar i den här problematiken. Men det känns som att man inte överhuvudtaget prioriterar den här frågan riktigt. Därför för att det här är ju inget nytt fenomen heller i Finland. Redan 2011 så gjorde inrikesministeriet upp en sån här utbildningsplan över de myndigheter som borde få intensifierad och mera utbildning i de här frågorna. Och där räknades bland annat polisen och skolor och församlingar och organisationer i tredje sektorn upp. Och då tyckte man att det är social- och hälsovårdsministeriet som sen ska ansvara för den här utbildningen. Men efter det så har ingenting hänt egentligen. Så att det känns som att det är en väldigt lågprioriterad fråga.
Ja.
Alltså, som sagt, att det här medvetandegörandet är jätteviktigt. Och det att ingenting har hänt där är att kanske vi fokuserar för mycket på vad som problemet har orsakat nu. Att vi borde kanske gå in i familjerna, och för att problemen börjar ju där i uppväxten. Och vi kan ju vara den där andra sidan, myndigheten eller samhällen som är jättemedveten, och vi har alla dessa fina program och projekt som handlar om att hur vi kan hjälpa dessa. Men att vi håller på att fixa en problem som fortsätter att växa. Att vi måste gå tillbaka till rötterna av problemet. Var ligger rötten till problemet? Och börja jobba därifrån. Att ta in de mammorna som växer dessa barn. Att hur vi anser att är det den där rätta vägen. Vi kan ju inte lära folk att växa deras barn helt och hållet, men att ge dem nödvändiga allt vad vi har, vad vi som anser är rätt och bra, ge dessa mammor, för de flesta är ju unga kvinnor i 13 och 14 års ålder som har blivit bortgifta själva också och har ingen aning hur de växer upp barn, för de har aldrig haft själv en barndom. Mm. Vad som är rätt, så vi måste börja där hemma, där problemen börjar, och att skapa en ny ideologi hos dessa människor.
Det här som du säger nu är så intressant, därför för det här är ju just det som folk får. Anna, jag vet precis vad du tänker, Anna. Får jag läsa dina tankar? Skulle du ha sagt det här nu som Gechau säger?
Nej, det skulle jag inte ha sagt.
Nej, men hon kan säga det för att hon är själv i den här fällan, så att säga. Om du skulle säga det, skulle någon säga att men herregud, inte kan man ju, att vi ska nog inte gå in och säga åt folk att hur de ska göra.
Nej, men nu läste du inte mina tankar rätt.
Nej.
för det jag började tänka på när du sa det här är att du nämnde mammorna, så förstås, jag menar, det är viktigt. Men det som jag kom att tänka på var att när vi just ordnade det här seminariet om hedersförtryck, så den här huvudpersonen Nora, som själv då hade blivit utsatt för hedersförtryck, så en av hennes pointer var det att hon fick nog sen jättemycket hjälp av det svenska samhället. Hon bodde i Sverige och kom bort från den här destruktiva familjen. Men det gjordes inget jobb med pappan och med farbrodern. Och det tycker jag också, att vi kan inte glömma bort förövaren heller. Utan de måste man ju också jobba med för att de ska kunna komma bort från sitt beteende och från sitt tankesätt. Så att papporna eller männen i den här situationen är ju också centrala. Sen så tänkte jag också på det att orsaken att vi kanske inte talar tillräckligt mycket om hedersförtryck är ju just den här rädslan att man blir stämplad som rasist.
No, det var kanske det jag
lite det var jag förstår, ja. Men det där, det är ju inte rasism att värna om mänskliga rättigheter. Mm. Och det är ju inte liksom kulturen eller bakgrunden som jag fördömer när vi talar om hedersförtryck, utan det är handlingarna som vi fördömer. Och det är liksom den där stora skillnaden vi hela tiden måste komma ihåg. Jag tycker inte att det är rasism. Vi måste lyfta katten på bordet. Och vissa grupper är det mera utbrett av hederskultur, och det måste vi kunna våga säga också.
Vad säger du, Lisa?
Jag kunde inte hålla mer med. Det är faktiskt vad min forskning har kommit fram till, att vi har kommit så långt idag att vi talar om en skyldighet att förebygga. Det finns faktiskt en skyldighet att förebygga våld mot barn och våld mot kvinnor. Det här är särskilt utsatta grupper. Och om det är så att det här våldet inte kan förebyggas på ett annat sätt än genom att man går in och försöker ändra attityder, så då är det man måste göra. Det här ska göras på ett väldigt sensitivt och känsligt sätt, och jag tror att det bäst utförs av medborgarorganisationer som har den här kunskapen och de här kontakterna, och som använder personer från den här samma sociala omgivningen som sen modererar den här diskussionen. För det här måste hända inifrån. Jag tror att det behöver hända både inom den sociala omgivningen, alltså gruppen som helhet, men sen också inom enskilda familjer. För det är ju så att inom alla de här olika grupperna, så det är ju aldrig så att alla använder våld. Det finns alltid sådana som inte gör det. Och de skulle säkert kunna fungera som väldigt positiva exempel. Och de som sen kanske deltar i den här diskussionen, att det finns andra sätt att upprätthålla familjens heder, men utan att starkt kontrollera eller använda våld mot barnen och ungdomarna.
Ja, jag skulle vilja ta några praktiska exempel här. Vi har nu haft, det var Helsingin Sanomat som skrev, vad det visst, den 11/8, så hade den intervjuat 17 invandrare, alltså kvinnor och män, och låtit dem helt berätta själv om det här. Det är många berättar exakt samma saker här som Kishau nu säger. Mm. Men det som kom som ett exempel är just till exempel hur man förhåller sig till fysisk aktivitet, flickor, alltså jumpa till exempel i skolan. Och då talar jag, istället för att bara liksom fokusera på just vad medborgarorganisationer och sådana gör, att vad vi som samhälle gör. Ska vi som samhälle godkänna det att någon flicka kommer alltid med en lapp till skolan att hon ska inte delta i gymnastiken?
Nej.
Nej, det är klart att vi inte ska godkänna det.
Nej, absolut inte.
Varför fick du inte, varför varnades du för fysisk aktivitet?
Det hade med den där sexuella heden att göra. Jag vet fortfarande inte vad det heter på svenska, den här immengalva som kan...
Mödomshinna.
Ja, just det. Att den kan brytas vid hård aktivitet. Så det är någonting som fortfarande idag blir lärt till många unga kvinnor. Att det kan rivas på grund av sån där starkt springande eller något sånt här som har... Mycket, att man måste använda mycket kraft, och om man får någon slag mot magen eller ryggen så kan det rivas. Så därför, det är faktiskt speciellt hos de som har en väldigt stark muslimisk uppfostran, så det är 100% det som är
alltså
anledningen.
På ett sätt så att du skulle förlora din oskuld i och med det att du går och spelar fotboll.
Precis.
För att din mödomshinna kan alltså det här är ju inte något att skratta åt alls, fast det låter så vansinnigt. Men du menar att fortfarande,
till och med idag. Jag hör det jätteofta. Och sen en annan sak är att här i Finland, vi har ju jumpalektioner. Alla pojkar och flickor är tillsammans på jumpalektioner.
I småklasserna åtminstone.
Ja, och eller att man har simning tillsammans. Så det är världens största sak för en pappa som har själv aldrig sett hans dotter naken. Så varför borde någon annan man få se det?
Man absolut har ju baddräkt på sig.
Ja.
Så naken är man ju inte, men hur tycker du, om du skulle få bestämma, hur skulle det lösas? Ska man ge efter så mycket att simundervisningen ska vara skild för flickor och pojkar, eller ska man säga att så här gör vi i vårt land och så här funkar det här? Hur skulle du göra?
Jag tror att med att skapa förståelse här mellan föräldrarna och skolan, att ge efter lite men ändå inte så mycket att man låter bli allting. Att man skapar den där ändringen. Man ger plats och tid för ändring. För det tar tid. Vi är ju, om vi tänker att skulle jag nu flytta till Irak och bo där det skulle vara jättesvårt för mig att komma in i samhället igen. Och för dig som en europeisk kvinna, det skulle vara omöjligt att göra det genast på en månad. Så man måste ge tid innan man försöker och helt och hållet förvänta det att dessa barn agerar på samma sätt som våra barn här. Men ändå att ge plats och möjlighet för att den där ideologin ska skiftas på det viset som vi vill ha det här i Europa.
Ja, för jag menar nu om vi tittar på Finland till exempel, så ingår det i skolundervisningen det här simkunnighet. Alltså att man undervisar, det är meningen att barnen när de kommer ur skolan ska kunna simma. Det kan rädda livet på någon. Så vad tänker du Anna till exempel om en sån här scenario då att
Jag tycker förstås att det ska vara lika för alla barn. Inte ska vi tumma på det, men det är klart att man måste ha en dialog det förstås med föräldrarna. Och liksom. Men samtidigt så sätter det ju jättemycket nog ansvar på skolan och på de lärarna som ska stå upp mot den här till exempel pappan i familjen. Så det är klart, och den läraren och skolan så måste ju få vettiga redskap för att kunna liksom bemöta sådana här situationer. Men det där, vi har läroplikt i Finland och det där, det gäller alla barn och alla ska få samma möjligheter. Så jag tycker inte att vi kan tumma på och ha något skilda vad heter det?
Regler
för, utan samma regler gäller för alla.
Jag skulle fråga Lisa, när i din forskning så hur jag vet inte ju precis om du kan svara på det här, men hur känns det för, det kan jag inte borde fråga Geshau istället, men hur känns det för de här flickorna då, kvinnorna i sån situation som är orsaken till att det då till, ta nu till exempel simundervisning, att det är orsaken till att det blir en sån här dispyt?
Det är ju väldigt många flickor som tar det på sig själva, att de ska vara de som ser till att de inte gör fel. Så de kanske till och med går till extremheter, att de kanske själva ljuger i skolan och säger att nej, jag kan inte simma för jag är förkyld, jag har öroninfektion. Eller hitta på någonting annat. Att de tar på sig att verkligen se till att de gör allting så rätt som de bara kan, till och med mer än vad som skulle krävas. Och det gör ett oerhört tryck på ett barn. Och därför tycker jag att eftersom vi har, som vi sa här, vi har skolplikt och vi försöker ha likadan undervisning för andra, alla, så kunde man bra göra så att man säger att simning är obligatoriskt och alla deltar. Det är klart man inte kan, varje gång ett barn med en viss bakgrund är borta så kan man inte från simningen, så kan man inte anta att det beror på något särskilt, till exempel heder, utan att man får väl utgå ifrån att det är helt legitima skäl, men att om det är varje gång så anser att lärarna borde ta en diskussion, eller man kunde ha en person i skolan som har satt sig in i hur man tar den här diskussionen, som vet hur man gör det på ett sensitivt sätt, som kan förklara att det här är en del av jumpan, att ni kan komma med och titta, det är ingenting märkligt som pågår, att det är lärare med där i duschen och det är liksom helt skilda omklädningsrum och hela det där. Och det är faktiskt tillåtet, att det finns ett fall från Europeiska människorättsdomstolen, om jag minns rätt var det mot Schweiz, där landet, en viss skola, så ville tvinga flickor och pojkar att delta i obligatorisk simundervisning, och det var mixade grupper, att det var flickor och pojkar tillsammans. Och föräldrarna sa att det här kan de inte tvingas göra och att det här är liksom diskriminering på basen av religion. Och Europeiska människorättsdomstolen sa att jo, att det kan man, att det här är helt rimligt att det är obligatoriskt deltagande i skolan och jumpan är en obligatorisk del och simning är viktigt. Så det är inte fel att tvinga. De sa inte att länderna måste se till att alla barn deltar, men det är helt okej att göra det.
Geshau, vad tänker du när du hör det här?
Alltså, jag håller ju med att det är ju, vi har ju skolplikt här och det är en anledning.
Nej, egentligen har vi läroplikt.
Läroplikt, ja. att det är ju anledningen varför vi mår bra här. Och det är ju självklart viktigt att alla får delta i det här välmåendet. Men min point tidigare var att hur vi gör det här. Att vi kan ju inte tvinga föräldrarna. När man blir tvingad, när man blir kontrollerad. Och speciellt sådana personer som har en dramatisk bakgrund. Så kan börja själv hota dessa människor, och jag kommer ju ihåg sådana situationer att föräldrar som har hotat lärare, hotat myndigheter på grund av att myndigheter har deltagit i diskussionen om till exempel skoljumpa eller något annat som gäller barnens liv. Så att på vilket sätt gör vi så att den här förändringen börjar ske, den börjar ske stadigt, långsamt, balanserad, så att den har effekt på långvarigt sätt, men inte hotar barnens liv, inte hotar skolan, inte hotar myndigheterna. Att hitta den där rätta golden middle way, det är som är frågan här, tror jag. Alltså, det som är viktigt.
Det låter som ett väldigt svårt uppdrag, måste jag säga. Vad säger du, Anna?
Ja, verkligen.
Nu säger jag att det där inrikesminister Maria Ohisalo har gett en lång intervju för tidningen Iltasan om att igår där hon bland annat, alltså det som är klart är att de kommer att ordna igen, det har gjorts tidigare och det har inte lett till så mycket åtgärder, men nu med den här nya regeringen kan man ju återigen hoppas att ett nytt försök leder till någonting praktiskt och konkret. Att det ska ordnas så här runda bordsdiskussioner med olika inblandade här och faktiskt liksom börja med åtgärder. Och då ett av de saker hon nämner i den långa intervjun är faktiskt just utbildning också för till exempel lärare och folk som har mycket att göra med barn. Att de ska kunna lära sig känna igen hedersförtryck och att just ingripa på ett sånt här rätt sätt som Duge Chao också efterlyser här. Hur låter det här? Är det här bara nu politiskt igen sån här som man gör när man är ny minister? Eller tror ni att det kan leda någon vart?
Jag är faktiskt hoppfull nu. Jag tycker överhuvudtaget regeringsprogrammet andas. Det finns mycket jämställdhetsfrågor som lyfts upp. Och det där. Jag tror de facto nog att Maria Ohisalo är genuint intresserad av de här sakerna och är villig att liksom sätta sig själv i blöt också och jobba fram någonting bra. Så att jag är jätteglad över det här utspelet och jag hoppas att det också leder till någonting. Och jag hoppas framförallt att om man då samlar till runda bordssamtal, att man verkligen ringar in alla väsentliga grupper, att man inte glömmer bort papporna i sammanhanget, eller liksom förstår ni att verkligen alla finns då runt samma bord, både hög och låg, så att de som vet vad det handlar om också får ge sin syn på saken.
Vad säger du, Lisa? Är du hoppfull?
Jag är hoppfull. Jag tror att det finns god vilja bland myndigheter, de som jobbar rent konkret med de här frågorna, men också på olika ministerienivåer. Jag har diskuterat med en hel del. Där finns beredskap, skulle jag säga. Men vad de efterlyser varje gång är resurser. Och det saknar vi. Vi hade samma problemet när det gäller våld mot kvinnor. Vi satsar hårt på det, men inte en penny. Och det hjälper inte. Det börjar bli dags att vi faktiskt avsätter resurser för det här.
Maria Ohisalo har olika faktiskt rätt, så jag blev lite förvånad. Där är faktiskt rätt konkreta i den långa intervjun, om man läser den ända till slut, sådana här förslag. Hon säger också att de kommer att ta upp bland annat, och det här reagerar jag på, att är det klokt att placera folk från då samma kultur, att man väldigt tätt på samma område, eftersom det har visat sig och eftersom många flickor i den här situationen och kvinnor säger att förtrycket blir mycket värre när det är ett stort liksom, gäng av samma ursprung på samma ställe. Att det skulle vara bättre att splittra på ut i samhället så här lite. Och du nickar, Geshau, här.
Ja, alltså jag har ju själv, jag har sett allt och jag känner igen det du pratar om och vad dessa människor har tagit upp. Och det är sant, vi måste tänka på att hur vi bosätter dessa människor här och hur och var man bor och i hurdana situationer, konditioner, är de alla tätt grannar till varandra, så sannolikt så kommer de inte nå den där integreringen lika bra som vi hoppas här att alla skulle få göra, men ja, det här är en annan sak till politikerna.
Det är precis det som det är. Vad säger du, Lisa, helt kort i det här? Vi har inte så många minuter kvar, men det där, hur låter det?
No, alltså i den mån man faktiskt placerar människor så kan man ju försöka ta det i beaktande. Men vi har ju rörelsefrihet i Finland. Exakt. Det måste man få bestämma lite själv.
Anna?
Ja, jag håller med vad Lisa sa. Mm. Så
Och i den mån man placerar folk, så det är ju fråga då mest om folk som har kommit in på humanitär grund, det vill säga kanske främst flyktingar, och på det sättet kan man placera dem i samhället, men att andra människor får ju flytta vart de vill. Vi får se vad som händer med de runda bordsdiskussionerna och om det leder till några konkreta åtgärder. Lisa säger resurser behövs, och det där Gishau här framförallt har sagt att diskussion behövs, alltså dialog. Mm. Och att det ibland tar det tid, men att man måste envist gå den. Så att. Anna Ljungner Nordgren, tack för att du kom hit idag. Tack Lisa också för att du var med från studion i Åbo, Lisa Grans. Jag tänkte glömma ditt S där på slutet. Och Gishau Bibani.
Tack så mycket.
Tack.
En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.